Det här är en podd från Svenska Yle.
Julian Assange, han är en hjälte och det fria ordets riddare, eller är han en skurk och en av världens största säkerhetsrisker? Ja, svaret det verkar variera beroende på vem man frågar. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden från Svenska Yle. Viktor Heikel, vad svarar du?
Jag svarar att man kan väl vara båda. Jag har inte kanske själv någon sån där hemskt strikt åsikt om vilken dera lägre han skulle höra till. Det är helt klart att Wikileaks till en början åtminstone kom med många sådana avslöjanden som helt klart tjänade ett nobelt och ett nödvändigt syfte och hade en liksom bärande roll för att en demokratisk process kring vissa frågor i berörda länder skulle kunna föra framåt.
Ja.
Och kom med sån information som väljare och medborgare behövde få veta och inte annars skulle ha fått veta. Men sedan mer så har organisationen och Julian Assange själv spåra ut åt ett håll som gör det svårt att liksom, åtminstone på något sätt entydigt hylla honom som någon slags hjälte för det fria ordet eller för en demokratins förkämpe. Ja. Det har hänt mycket annat också.
Det har gjort det, det har hänt jättemycket. Och det som nu då är på gång är det att nu ska en brittisk domstol fatta beslut om Julian Assange ska utlämnas till USA eller inte. Vad är det som USA vill med Julian Assange?
Det här går alltså tillbaka till de här kanske de största avslöjandena.
Ja, vi kan ju egentligen ta dem just precis 2010
kom då alltså de första riktigt, riktigt stora avslöjandena från Wikileaks. Det vill säga det handlar om läckor från USAs försvarsdepartement om kriget i Irak, en del också om Afghanistan, men mest om Irak, om regelrätta krigsbrott och andra så att säga brottsliga handlingar som hade begåtts under invasionen och kriget och ockupationen i Irak. Och det var då en soldat som jobbade inom underrättelseverksamheten som då hette Bradley Manning, idag heter Chelsea Manning.
Många känner säkert igen den.
Precis, som då läckte den här informationen till Wikileaks och sedermera dömdes också till långt fängelsestraff.
Ja.
Sedermera förkortades det av Barack Obama. Men de uppgifterna som USA menar att har dels då brutit mot spionagelagar och dels också försatt underrättelseagenter, officerer, soldater, diplomater och så vidare i fara. Och det är alltså därför USA nu åtalar honom och vill ha honom utlämnad för att ställas inför rätta.
För den läckan då, det var ju en verkligt stor grej. Och det var ju då som Wikileaks blev känt. Alltså man hade kanske inte hört så mycket. Man visste, tror jag, att de fanns. Men de var inte så kända som de var det. För det var ju nog en slags revolution i världspolitiken då. Eller hur, när de dokumenten läckte.
Det var det definitivt. Det var svart på vitt. Mycket sånt som kanske hade rapporterats i små stycken och små bitar längs med de här åren som ockupationen hade pågått. Men aldrig förr hade man fått svart på vitt från amerikanska försvarsministeriets egna kommunikation, egna rapporter, egna dokumentation över de här fallen, över vidden av de här liksom brotten, regelrätta brotten. Det kan man, även om hemskt få människor har ställts till svars för dem, så kan man inte kalla dem någonting annat än krigsbrott. Så det var verkligen revolutionerande.
Ja.
Det var Och det hade också en massiv genomslagskraft. Det ledde till riktig politisk förändring. Och det svängde en stor del av amerikanska folket mot den här ockupationen. Och mot de politiker som hade stått för dels den här politiken som ledde till det. Hur ockupationen hade förts. Mm. Och också det faktum att man hade ljugit om de här sakerna.
Ja.
Man hade medvetet fört amerikanerna bakom ljuset om vad som på riktigt hade pågått under den här ockupationen. Så det var, man jämförde det då med de här Pentagon Papers som bevisar att amerikanerna eller amerikanska regeringar i ett årtionde redan hade vetat att Vietnamkriget höll på att gå åt pipan och aldrig riktigt skulle kunna vinnas. Så man jämförde det med ett sånt avslöjande. Och det var nog i den magnituden det var frågan om.
Ja, och det var ju också då som det här ordet visselblåsare blev på något vis känt och bekant. Och den stora visselblåsaren här var ju då, som du sa, den här Bradley Manning som ju sen bytte kön och heter numera Chelsea Manning, så fick ett fängelsestraff. Så det, där utfärdades det straff då mot den som läckte, men kanske inte i motsvarande grad lika mycket för de som hade begått övergreppen.
Precis.
Mm. Men sen då, det här var då 2010 och det ledde till allt det här. Men sen har ju nu då den Julian Assange som var med eller är med i Wikileaks själv gått och, ja, hur man nu vill se det, men i varje fall det har hänt väldigt mycket kring honom och hans person som ju kanske på något vis har blandat bort hela den här liksom ursprungstanken och ursprungsidén med Wikileaks, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga. En av de som var med när det begav sig, både när det gällde de här läckorna om kriget i Irak och sen de sedanvera, de så kallade embassy cables, det vill säga ambassadskommunikation mellan amerikanska ambassader och Washington, som också då läcktes något år senare.
Ja.
Som sen ganska snabbt efter det lämnade organisationen. Mm. Så han beskrev det som så att Julian Assange har själv fallit lite offer för sin egna nobla tanke. Det vill säga han förlåter i sig själv och i organisationens beteende sånt som han kritiserar hos andra och som han med hela organisationen ursprungligen ville liksom fälla. Han ville göra det omöjligt för regeringar att hemlighålla, ja, att ljuga, att hota, att ställa inför rätta för sånt som de inte borde kunna göra. Så alla de metoderna har Julian Assange nu själv tagit till för att inte skydda Wikileaks utan för att skydda sin egen position som så att säga hjälte för den här rörelsen.
Precis, så han beskylls ju för maktfullkomlighet just precis, och hemlighetsmakeri. Sen blev ju läget på något vis, eller inte på något vis, utan det blev ännu mer komplicerat när han var i Sverige och blev anmäld för sexuella övergrepp. Han ställdes inför, eller det inleddes en förundersökning, den lades sedermera ner. Han sökte asyl på Ecuadors ambassad i London. Han satt där i en massa år och det är, ja, det är en lång räcka av alla möjliga detaljer sen som har varit kring Assange. Men idag så är vi då alltså just precis där att han fick lämna Ecuadors ambassad, hon slängde ut honom helt enkelt. Och nu sitter han väl häktad, eller hur, i Storbritannien?
Precis, han avtjänar först alltså ett fängelsestraff på ett knappt år för att du har rymt från borgen under den här ursprungliga utlämningsprocessen då, när det handlar om de här våldtäktsåtalen i Sverige. Mm. Då rymde han till ambassaden undan det här borgensarrangemanget. Och det är ursprungligen det han nu har dömts för och har suttit fängslad för. I och med att han rymde då senast när det begav sig i sådana här utlämningsärenden så har han inte nu heller fått gå fri mot borgen. Och de hade faktiskt inte ens krävt det för att det var uppenbart att han med sin historia i de här fallen inte skulle få gå fri mot borgen. Så han sitter då häktad i väntan på att den här processen ska slutföras.
Ja, och nu då så ska det då som sagt ta ställning till om han ska utlämnas eller inte. Men hur har det då sen, om vi tänker då på 2010 och sen har liksom kanske just Wikileaks på något vis, bilarna Wikileaks kanske har grumlats lite på grund av allt det här, men såna här avslöjanden och läckor, så liksom i vilken utsträckning har vi sett dem efter Wikileaks stora avslöjanden då?
Vi har ju nog sett alltså många av dem, de kanske inte har porträtterats på samma sätt eftersom det hör liksom nu för tiden till en del av det normala arbetssättet när man för fram sån här information som är obekväm för mäktiga och rika och regeringar och så vidare. Vi har haft till exempel Snowdens läcka om underrättelseverksamheten i USA som också då riktar sig mot sådana som den inte borde ha riktat sig och i massiv skala. Vi har haft Panama Papers som avslöjar penningtvätt på massiv skala och andra liknande läckor.
Andra liknande läckor, ja, som bland annat Yle också har varit med och deltagit i. Eller har fått ta del av de här läckorna.
Precis. Så det här är liksom, det här är en del av den normala ordningen nu. På ett helt annat sätt än vad det kanske var före Wikileaks.
Mm. Ja.
Men det är också lite så att Wikileaks kanske inte mera behövs på samma sätt, för det finns så många andra organisationer som idag kanske är bättre på att hantera de här läckorna.
Ja, för där har ju sen då Wikileaks också fått utstå kritik för att man alltså har hanterat läckt material ansvarslöst och bara släppt ut en massa material som kanske inte ens på det sättet är relevant för världen eller folk att veta, utan det snarare kanske bara skadar dem som det har läckts om.
Ja, och framförallt kanske skadar också så att säga oskyldiga. Det finns mycket i de senaste läckorna, vi talar om de här läckorna från demokraterna i USA, deras interna kommunikation och så vidare, och läckor som påstås handla om turkiska maktpartiet AKP. Så i båda de fallen så var egentligen det största materialet som läcktes information, mycket intim information om helt ovidkommande och oskyldiga människor. Och det är här den här liksom urskiljningslösa publicerande av material som man inte sysslar med i en början. Till exempel de här embassy cables som de kallades, den där stora ambassadsläckan, så hade man ett helt team som gick igenom för att försöka försäkra sig om att läckan inte skulle skada oskyldiga. Nu för tiden gör man inte så mer. Nu för tiden hade bara kommit ut massiva mängder material som ofta har påståtts vara någonting annat. Till exempel när det gällde den här stora turkiska läckan påstod man att det var intern kommunikation inom maktpartiet AKP i Turkiet. Och det hade ingenting med det att göra. Det var totalt snömos hela läckan, plus då en massa information om turkiska väljare från turkiska valmyndigheternas databaser. Som definitivt inte var på något sätt positivt för de människorna vars uppgifter läcktes, att det kom ut, och de hade ingenting med den påstådda läckan att göra.
Har Wikileaks på något vis, är det för att på något vis behålla sin position och så då som den stora dokumentläckan i världen som de tar till sådana här desperata åtgärder?
Många av de som har lämnat organisationen då när det börjar så att säga bli, när de åtminstone säger att det börjar gå snett för Julian Assange själv, när han börjar se sig själv som frontfigur och viktigare än själva
messias.
Organisationen. Lite någonting av en messias. Så många av dem som lämnar organisationen då påstår eller säger att det blev viktigare för honom att de här läckorna fick uppmärksamhet och att Wikileaks fortfarande syntes och hördes och fick framstå som den främsta organisationen av sitt slag, än att det man läckte de facto hade en så stor inverkan eller var av betydelse. Det var till exempel ett ingående gräl om man fortfarande skulle hålla på att läcka saker som var av lokal betydelse för vissa länder eller vissa regioner, eller då bara koncentrera sig på de här stora uppseendeväckande läckorna, där många inom organisationen ansåg att de lokala läckorna kommer oftare och att de borde vara viktigare för att de har ett riktigt genomslag, de har genomslagskraft på riktigt. Medan Assange själv tyckte att det här var helt ovidkommande nu och man skulle bara koncentrera sig på de stora uppseendeväckande fallen.
Just det. Men det är intressant det här, om man tänker just tillbaka, om vi tänker 2010, det är 10 år sedan nu, hur mycket det har hänt och hur vår syn just precis på läckor som en del av nästan den vanliga, nu inte nu den vanliga, men en del av liksom sättet som man får reda på saker och som saker och ting avslöjas på.
Det har det, och det är någonting som man tittar, när man tittar tillbaka just till exempel på Pentagon Papers, som då avslöjar de här stora, stora avslöjandena om Vietnamkriget ur USAs perspektiv. Så man får gå liksom årtionden framåt för att någonting liknande kommer fram. Det finns liksom i den magnituden inte en annan läcka. Kanske ens före vi kommer till 2010 och den här stora Irakläckan. Att det har faktiskt, läckor av den magnituden har varit jätte ovanliga och kanske till och med omöjliga att hantera på ett sätt före det fanns en organisation som klarade av det.
Ja.
Och efter det så har det sen uppstått många andra specialiserade organisationer som riktar in sig på ekonomisk brottslighet, organiserad brottslighet, korruption och allt möjligt annat som kanske till och med är bättre på att hantera det än vad Wikileaks någonsin var. Men det, därifrån den här kanske utvecklingen har börjat på ett sätt.
Så en organisation och en person som gjorde alltså verkligen historia när det begav sig. Men sen har saker och ting utvecklats och det är ju så det är. Men om vi går tillbaka till det här då, att nu vill USA ha honom utlämnad just precis för att han har då de vill ha honom dömd. Vad tror du, kommer Storbritannien att utlämna Julian Assange till USA? till ett straff då som kanske blir, vad är det, har sagts 175 år i fängelse eller något?
Nu är jag ju inte expert så jag kan bara redogöra ungefär för den här liksom diskussionen som har förts i Storbritannien. Men jag har sett många experter på brittisk praxis i sådana här fall säga att de inte tror att det är möjligt att utlämna honom i ett sådant här fall. Dels för att det handlar om en så central del av den här yttrandefriheten och pressfriheten och så vidare. Och dels också för att det här straffet skulle bli så uppseendeväckande långt. Det är så långt att man kan räkna det som ett liksom, så att säga, ovanligt straff för den här brottsformen som han åtalas för, att man också av den orsaken inte kan utvisa honom. Men det återstår att säga, det kan ju också hända att man gör ett undantag i ett sådant här fall, för det finns ett hemskt nära underrättelse samarbete mellan USA och Storbritannien.
Exakt.
Man vet inte vilka det är som väger tyngre. Vad som väger tyngre i den här domarens syn.
Intressant. Tack Viktor Heikel för den här diskussionen om Julian Assange och Wikileaks och hur det ska gå. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!